Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi får vara här idag. Och tack för de gåvor som är insamlade. Jag ber att vi ska använda dem på bästa sätt för ditt rike. Välsigna oss nu Gud. Amen. Jag heter Kristina Nilsson, för er som inte känner mig, och jobbar som församlingsmedarbetare i den här församlingen. Och som ni nu ser på den här bilden så har vi ju som ett uppdrag i den här året att ta oss igenom centrala delar i Bibeln. Och den här hösten så pratar vi från Gamla testamentet. Vi har pratat skapelse, vi har pratat synd. Förra veckan så predikade Sara över Abraham och hur han är förebild i tron. Och jag ska nu då försöka ta mig an Mose idag. Och Mose är ju en av de mest centrala gestalterna i Gamla testamentet. Så det är ett ganska svårt uppdrag att försöka säga allt om honom. Därför har jag inte som intention att göra en heltäckande bild av Mose. Utan jag tänkte först ge en kort summering av de 15 första kapitlerna i Andra Mosebok, som är drygt hälften av hans verksamma liv. Men så tänkte jag zooma in på två kapitel där jag vill säga några saker utifrån. Och det är ju det som handlar om Moses kallelse, som Emil sa. Vi kommer att läsa en hel del direkt i Bibeln. Men från början så tänkte jag att ni får bara hänga med i min snabba återblick här nu då, utav de 15 första kapitlerna i Andra Mosebok. Första Mosebok slutar med att Josef, som är Abrahams barnbarn, hamnar som slav i Egypten. Men genom märkliga händelser sen sätts som styresman över hela Egypten. Och då det blir hungersnöd så tvingas Jakob, som är Josefs pappa, och hela hans familj att bosätta sig i Egypten. Och där så flyttar då dit till Egypten flyttar då hela Jakobsklanen, alltså Abrahams barnbarn. Och jag sa ju fel från början. Josef är ju barnbarns barn. Men hela liksom Jakobklanen flyttar till Egypten, och på det sättet så finns då hela gudsfolket, hela den släkten och familjen som Gud kallar för mitt folk, finns nu då i Egypten i slutet av Första Mosebok. Och Jakob har också tidigare fått namnet Israel av Gud. Och det är därför som folket nu kallas israeliter. Så det är bakgrunden till varför folket överhuvudtaget befinner sig i Egypten nu när vi är inne i Andra Mosebok. Och varför de kallas israeliter. Så ni är med på det. När man kommer in i Andra Mosebok sen då, så står det att det börjar att beskrivas att Josef och alla hans samtida nu var döda. Men att israeliterna fortsatte att föröka sig och växa och bli talrika. Men att det också tillsattes en ny kung som inte kände till Josef och inte visste vilken storhet han var. För Josef hade ju varit en högt uppsatt man som liksom hade ett gott var anförtrodd mycket och var högt uppsatt och sådär. Men den här nya kungen kände inte till Josef. Och han gillade inte israeliterna. Han tyckte att de var ett hot när de växte och blev sådär jättemånga och sådär. Så hans rädsla för det här folket gjorde att han tvingade dem under slavtjänst. Men när de fortsatte att växa ändå så befallde han att man skulle kasta alla nyfödda pojkar i Nilen. Så det är alltså den här nya kungens rädsla som sätter Israels folk under slavtjänst. Så nu har ni med i den bakgrunden varför Guds folk är i Egypten, varför de kallas israeliter och varför de förtrycks i Egypten. Under den här tiden så föder två israelitiska föräldrar sitt tredje barn, och det blir en pojke. När de vägrar att kasta honom i Nilen så gömmer de honom först i 3 månader, men sen när det inte funkar längre så lägger de honom i en korg och skickar iväg honom på Nilen. Den här pojken hittas av faraos dotter, och hon bestämmer sig för att ta sig an honom. Pojkens syster, som har gömt sig i buskarna, går fram till faraos dotter och frågar om inte hon behöver en amma till pojken. Och det behöver hon ju. Och då hämtar pojkens syster hans mamma då, som får bli en amma till den här pojken. Så den första tiden i hans liv så växer han upp som den israelit som han är. Men när han blir tillräckligt gammal så förs han till faraos dotter. Och hon adopterar honom och ger honom då namnet Mose. Mose växer upp som faraos dotter till att börja med. Men han vet på något sätt alltid att han är en israelit egentligen. Vid 40 års ålder så är Mose ute och går bland sitt folk. Och han ser då en egyptier slå ihjäl en israelit. Och blir då oerhört arg. Så han slår i sin tur ihjäl den här egyptien. Det här blir känt och leder till att han måste fly från landet. Han flyr då till Midjans land, bosätter sig där, gifter sig med prästens dotter och börjar sedan då valla sin svärfars får. Och nu kommer berättelsen gå jättemycket snabbare än vad den hittills har gått för att täcka så mycket kapitel som möjligt. Gud ser hur sitt folk förtrycks i Egypten, bestämmer sig för att ta sig an dem och bestämmer sig för att Mose ska bli den ledare som ska leda dem ut ur Egypten. Så han kallar Mose vid den brinnande busken. Mose svarar efter ett tag ja. Och sen börjar då det intensiva jobbet att tillsammans med hans bror Aaron börja övertala farao om att släppa folket fria. Farao, som inte gillar israeliterna men gillar deras arbetskraft, är inte alls intresserad av att släppa dem. Och då följer 10 plågor som drabbar Egypten, som blir bara värre och värre och värre. Vid den 10:e plågan så säger farao, nu får ni gå. Och de till och med, det står att egyptierna jagar iväg dem eller liksom försöker att iväg härifrån nu. Vi vill inte ha mer att göra. De vill inte ha israeliterna kvar. Så israeliterna släpps fria och de börjar då lämna Egypten när de har varit 430 år och börjar då sin vandring till det förlovade landet som Gud har lovat dem och går då genom öknen. Och det står att Herren går före dem i form av en molnpelare på dagen och en eldpelare på natten. Men den här kära farao då, som egentligen inte tyckte om israeliterna eller ens deras gud, ångrar sig lite grann och tänker att men jag vill ju ha kvar min arbetskraft. De var ju ganska bra ändå. Så han sätter efter dem med stridsvagnar och sådär. Och det är då som det sker den här välkända berättelsen att Herren och Mose se till att folket kan passera genom Röda havet när det delar sig. Så Israels folk går torrskodda igenom, medan när egyptierna följer efter så går ju havet tillbaka och de drunknar där i. Och det här leder ju då till att Israels folk blir oerhört tacksamma, glada, lyckliga över vad Gud har gjort för dem. Och de liksom faller ut i lovsång eller ja, blir så. Och sen så börjar också deras ökenvandring efter det här. Det här var jättesnabbt om de 15 första kapitlerna i Andra Mosebok. Och jag tipsar ju verkligen om att läsa det här själv. Men det här är ju en väldigt spännande och fängslande berättelse får man ändå säga. Så det är ingen tråkig läsning. Och det finns ganska mycket mer detaljer och innehåll än vad jag hann nämna här nu då. Så kolla gärna de 15 första kapitlerna i Andra Mosebok så ni får med mycket mer. Men den här korta sammanfattningen har ändå hjälpt oss att försöka komma in i det sammanhang och försöka förstå vad det är vi ska komma in i idag. Vi ska alltså gå till den här texten. Vi ska röra oss i 3:e och 4:e kapitlet i Andra Mosebok. Men ni kan börja och slå upp då. Vi ska läsa de 3 sista verserna i andra kapitlet i Andra Mosebok först. Så ni kan slå upp Andra Mosebok kapitel 2, vers 23. Och det här är då texten om när Gud kallar Mose vid den brinnande busken. Och vid den här korta återblicken så kan man ju få känslan av att Mose är en riktig tuffing som går till Mose eller till farao och ber honom släppa folket. Och det verkar inte vara så jättemycket liksom orosmoment där hos Mose. Men den här texten som vi ska läsa nu då, den berättar någon helt annan bild av Mose. Så då hoppar vi in i Andra Mosebok 23, kapitel 2, vers 23. Och som ni ser där så ska vi hoppa några verser i mitten. Så vi läser till vers 14 i kapitel 3 och sen hoppar vi till kapitel 4. Men jag guidar er så ni hänger nog med. Åren gick och kungen av Egypten dog och israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte på han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose. Han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skyllde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet att de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egyptierna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Där land där det nu bor kananier, hetiter, amorier, perisier, hivier och jebusier. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände, hur skulle en sån som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med dig och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och nu hoppar vi då till kapitel 4, vers 1. Mose sa, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren inte har uppenbarat sig för mig. Herren sa, vad har du i handen? En stav, svarade Mose. Kasta den på marken, sa Herren. Mose kastade den på marken och den förvandlades till en orm. Mose ryggade tillbaka för den, men Herren sa, räck ut handen och grip den i stjärten. Och när Mose tog den förvandlades den åter till en stav i hans hand. Så ska de bli övertygade om att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Och Herren fortsatte, stick handen innanför manteln. Mose stack handen innanför manteln och när han drog ut den var handen vit som snö av spetälska. Herren sa, stick tillbaka handen innanför manteln. Mose stack in handen igen och när han sedan drog ut den var handen åter som förut. Om de inte tror dig och inte blir övertygade av det första tecknet så kommer de att tro på det andra. Men om de inte blir övertygade ens av dessa två tecken och inte vill lyssna på dig så ska du ta vatten ur Nilen och hälla det på marken och då ska vattnet från floden förvandlas till blod. Mose sa, förlåt din tjänare herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talade till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Herren svarade, vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Men Mose vädjade, herre jag ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill. Då blev Herren vred på honom och sa, du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig. Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Och där är vi färdiga. Vi ska nu kolla på den här texten en gång till på ett lite mer strukturerat sätt. Och vi kommer liksom att följa Mose och folket, vad de sa till Gud, vad de hade för invändningar. Och så ska vi också se vad Gud svarar på det. Så vi ska se på den här dialogen. Det första som händer överhuvudtaget som är den avgörande faktorn som gör att Gud börjar agera, det är det som står i kapitel 2, vers 23, att folket ropade i sin nöd. Jag tycker så mycket om de verserna som är där i slutet av kapitel 2. När det står om hur folket jämrar och suckar och klagar. Och det är det som blir den avgörande faktorn för att Gud börjar agera. Han hör deras rop, han hör deras suckar. Och det gör också att han vill agera. Gud är en bönhörande Gud. Och han minns också sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Han minns vad han har lovat. Och han vill hålla det. Och därför så väljer han också att agera när han ser vad som händer med hans folk. Och den här berättelsen om Mose är inte bara en enskild trevlig händelse. Utan det är ju en del av en mycket större historia som har viktiga bitar både innan och efter. Det här är ett led i hur Gud handlar med sitt folk genom historien när han kallar Mose. Och jag tycker också det är så fantastiskt hur, ja just det, vi ska ta bild 2 där också. Nu gick jag för fort fram. Gud säger alltså att han har hört deras klagorop och att han har stigit ner för att befria dem från Egypten. Det är det som är Guds svar när folket ropar. Att han hör och att han agerar. Men det är också så vackert att Gud identifierar sig med sitt folk när han säger att jag har hört hur mitt folk förtrycks i Egypten. Det här är Guds utvalda folk som han har omsorg om, som han håller sitt förbund och sina löften till och som han vill ta sig an. Men så kommer vi då till Moses första invändning. Det handlar om hans självbild. Hur skulle en sån som jag? Hur skulle en sån som jag kunna leda folket ut ur Egypten? Och jag kan tycka att det finns anledning till att Mose känner så här. När Mose kallas så ser han ju inte jättemycket ut för världen. Och han är kanske inte den bästa tänkbara ledare att ha. För det första har han ju ett mord på sitt brottsregister. Ett mord som leder till att han måste fly från Egypten. För det andra är han ju lite sådär varken eller. Han är ju inte på riktigt helt och hållet israelit kan man säga. Han är ju inte riktigt egyptier. Och han är kanske inte riktigt midjanit heller. Han tillhör liksom inte riktigt någonting. Han är lite allt möjligt. Och sen för det tredje då så är han ganska gammal när det här händer. Apostlagärningarna berättar för oss att Mose hade funnits i Midjans land i 40 år innan Gud uppenbarar sig i den brinnande busken. Och jag tror att jag sa tidigare att Mose var 40 år när han slog ihjäl den där egyptien. Så 40 år först i Egypten plus 40 år i Midjan blir ju 80 år. Så Mose var 80 år när Gud kallade honom att göra den här stora aktionen. Att vara den ledare som ska föra folket ut ur Egypten. Och kanske kan man då förstå Mose när han säger hur skulle en sån som jag. När man tänker på att men Gud, så här, jag är ju både en före detta mördare. Jag tillhör liksom inte riktigt något. Och jag är dessutom ganska gammal. Hur skulle en sån som jag? Så det är ganska rimligt att han känner så. Och det är också ganska rimligt att efter 40 år i Midjans land så kanske Mose har börjat acceptera att ja, men det här blev mitt liv. Det här var det liksom. Jag har haft ett bra liv. Det finns mycket att vara tacksam för, det finns mycket att ångra. Men ja, det här var nog det liksom. Han kanske kände sig rätt klar. Men det är då som Gud kallar honom till något annat. Och Gud säger då, Guds svar på det här är att jag ska vara med dig. Trots det du kanske känner Mose, trots att du undrar hur skulle du kunna göra det här, så kommer jag vara med dig. Det blir Guds svar, han lovar att stå vid Moses sida. Men Mose är inte övertygad utan säger: om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Och Gud ger någon slags ordlek till svar här. Han säger ju: jag är den jag är. Och det här är en av de mest omdiskuterade verserna i Gamla testamentet om vad jag är:s exakta betydelse egentligen innebär. Så jag tänkte inte ta det idag, för jag vill säga några andra saker. Så den som är nyfiken om det här då får ju gå och läsa på när ni kommer hem sen. Men Gud säger, jag är den jag är. Påminn dem också om att det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som kallar. Och de kommer att lyssna till dig, Mose. Och så ger han också Mose några specifika instruktioner för vad han ska göra. Men Mose är inte övertygad. Vi går vidare. Då säger Mose så här: men om de inte tror mig och inte lyssnar på mig. Och igen då så kan man faktiskt förstå att Mose känner så här. För han har erfarenhet av att israeliterna faktiskt inte vill lyssna på honom. Dagen efter han hade dödat den där egyptien för 40 år tidigare, så var han ute och gick. Då hade det inte ännu, eller han trodde inte att det hade blivit känt än att han hade dödat egyptien. Han trodde att han hade städat undan det ganska fint och visste inte att det var känt. Så då var han ute och gick och såg två israeliter bråka med varandra. Och då ville Mose gå in där och försöka reda upp situationen. Men då säger en av de här israeliterna i kapitel 2, vers 14. Då står det så här: vem har satt dig till herre och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade egyptien? Alltså först då förstår Mose att okej, det har blivit känt. Men det blir ju också någon slags bekräftelse här att israeliterna tycker liksom att Mose, du har inget att säga till om. Vem är du att döma över oss? Vem är du att bestämma? Vi tänker inte lyssna på dig. Du har inget att säga till om. Och får man då spekulera lite fritt eller sådär, så kanske det finns den här erfarenheten i hans ryggrad när Gud säger att du ska leda folket från Egypten, och Mose känner att hur ska de kunna lyssna på mig? För han har ju erfarenhet av när han har försökt att bryta sig in bland två israeliter, så har de sagt nej tack Mose, vi lyssnar inte på dig. Så kanske liksom finns det här med i Moses självbild att nej men du, de lyssnar inte ens på mig. Och då så ger Gud Mose tre tecken. Det första handlar ju om staven som blir till en orm. Det andra är handen som han tar innanför manteln och som blir spetälsk. Och det sista tecknet är ju det här med Nilens vatten som ska bli till blod. De två första tecknena för Mose ser med egna ögon där och då. Det händer framför honom. Och det sista tecknet får han höra om. Mose har ju alltså nu då fått se två helt otroliga saker framför sina ögon. Men trots det så är han inte övertygad. Och då säger han så här: jag har inte ordet i min makt. Mose tänker att ska jag bli ledare, ska jag leda Israels folk, då måste jag kunna tala. En ledare måste kunna tala. Och det kan inte jag, Gud. Så det här funkar inte. Men det som Gud ger som svar då är först att han faktiskt påminner Mose om vem det är han har att göra med. Vem Gud är. Han säger ju det här då: vem är det egentligen som ger människan hennes tal och hörsel och allt det här? Han påminner om: men Mose, vet du ens, kommer du ens ihåg vem jag är? Varför är du ens rädd? Varför säger du att du inte kan tala? Och sen säger han: jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Mose, du behöver inte vara rädd. Jag kommer gå med dig, jag lämnar inte dig. Jag kommer ge och visa dig vad du ska säga. Det är Moses svar. Och till sist, eller Guds svar. Och till sist har Mose inga motargument längre. Det är liksom, nu har jag nog inget mer att säga. Då säger han bara så här: sänd bud med någon annan. Vem du vill. Snälla Gud, det står inte så. Men snälla Gud, ta någon annan. Men då står det att Gud blir vred. Och så säger han: du har ju din bror Aaron, leviten. Han kan tala, det vet jag. Och så säger Gud att jag ska vara med både dig och honom. Så på Moses farhåga om att jag kan inte det här, jag vill inte, jag är inte tillräckligt, jag klarar inte det här, så blir Guds svar till sist då att jag ska vara med dig och jag kommer förse med det du behöver, det som du känner att du saknar. Aaron kommer få tala, jag kommer utrusta, jag kommer förse och jag kommer vara med. Och genom hela den här dialogen så säger Moses sina farhågor, det han är rädd för. Och Gud svarar konstant. Han ger alltid svar till Mose. Och till slut blir det bara för Mose att lita på Gud. Att lita på att det här känns läskigt och svårt. Och jag har ingen aning om hur det ska fungera. Men jag får välja att lita på Gud. Och vi vet ju hur det går. Vi vet att det blir så som Herren har sagt. Att folket befrias från Egypten. Och det är Mose som leder det här uppdraget. Men det finns också många, både medgångar men också många motgångar i den här ledningen. Det är inte helt lätt för Mose. Men han får ändå erfara att Gud har kontrollen, att det går att lita på Gud. Så, vi ska då kolla på vad den här texten kan lära oss. Jag älskar den här berättelsen. Dels för att den säger så mycket till oss om vem Gud är. Den berättar så mycket om vilken Gud vi har att göra med. För den Gud som Mose har att göra med är samma Gud som vi har att göra med idag. Och dels så säger den så mycket om Guds trofasthet och sin omsorg om sitt folk. Den berättar om hur Gud förser och utrustar sitt folk. När han kallar någon så ger han utrustaren för det uppdraget. Han är en bönhörande och bönsvarande Gud. Och han håller sitt förbund och sina löften. Det säger så mycket i den här texten om vilken Gud vi har att göra med. Och det tycker jag är fantastiskt. Men sen älskar jag den också för att den är så applicerbar i mitt liv. När jag funderar på om Gud kan använda mig så älskar jag att kolla på texten om Mose när han kallas. För det är så lätt för mig att placera mig in i den här texten med alla mina farhågor inför ett uppdrag och då blir så tröstad av hur Gud agerar mot Mose. Och även om ingen av oss kanske kommer betyda så mycket för kristenheten som Mose har gjort, det vet ju inte jag förstås, men och även om det kanske inte är så, så tror jag, eller jag är övertygad om att var och en av oss kan få betyda mycket för Guds rike på olika sätt. I stort och i smått så kan Gud kalla oss till olika uppgifter och funktioner. Och då hoppas jag att den här texten också kan få vara en uppmuntran till dig. Så för det första då, vad vi kan lära oss från den här texten, det är ju att ropa till Gud för att han hör bön. Jag måste bara få säga något kort då om de här tre sista verserna i kapitel 2. Som egentligen inte hör med kallelsen att göra utan med Guds agerande, varför han ens går in och gör någonting. För att det är så vackert hur Gud hör. Det står ju så tydligt hur han hör deras jämmer och deras klagorop och ja, hur de förtrycks. Och det är det hörandet som gör att Gud sen väljer att agera. Därför så lär den här texten mig att jag får klaga och ropa och sucka och be och hylla. Allt det här får jag göra till Gud och han hör. Vår bön är aldrig förgäves. Och texten lär oss också att Gud är en agerande Gud som agerar på våra böner. Men med det sagt så är det inte alltid att vi förstår hans vägar, att det inte alltid blir som vi har tänkt. Och vi förstår inte hela det här mysteriet. Men texten lär oss ändå att Gud är en bönhörande och en agerande Gud. Så därför kan vi lära oss att ropa till honom för att han hör bön. En andra grejen som jag vill trycka mest på idag, det är att Gud kan använda precis vem han vill. Det är så trösterikt att jämföra sig med Mose när man funderar på det här. Kan Gud använda mig? För texten när Mose kallas bara skriker ut, tycker jag, så här, att Gud kan använda precis vem han vill för sitt rike. För Gud kan använda dig oavsett ålder. När man pratar om att Gud kan använda oavsett ålder så är min erfarenhet att man ofta har refererat till Jeremias kallelse. För när Jeremia kallas så är han för ung, säger han. Han har det som motargument till Gud för att han känner sig inte heller riktigt redo för det här uppdraget och säger, men jag är för ung, Gud. Men då svarar Gud att nej, men säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Och det är ofta ett sånt budskap när man pratar om att Gud kan använda oavsett ålder. Att du är inte för ung för att bli använd av Gud. Och det är absolut sant. Och det kan jag säga idag med. Du är inte för ung för att bli använd av Gud. Men den här texten med Mose lär oss ju också att det är ingen som kan säga att man är för gammal för att bli använd av Gud. Mose var 80 år när man kan tänka att han då hade stillat sig till ro och accepterat att det här blev mitt liv. När Gud kallar honom och säger att nu Mose, nu så ska vi jobba här. Och han ställs som ledare vid 80 års ålder. Så du är inte för gammal för att bli använd av Gud. Och jag måste bara få nämna Dagny Karlsson när jag pratar om det här. För hon är ju ett fantastiskt exempel på att man aldrig är för gammal. När hon var liten så hade hon författardrömmar. Men hon levde av ett minderhetskomplex, som hon säger, som gjorde att hon inte tog tag i det här. Men när hon var 99 år så gick hon en datakurs. Och när hon var 100 år så startade hon en blogg på internet. Hon är idag 105 år och hon driver sin blogg fortfarande. Och i den här bloggen då så får hon till viss del utlopp för de här författardrömmar som hon hade när hon var liten. Och Dagny är ett så underbart exempel på att man, det är liksom aldrig för sent. Och jag tycker att den här texten lär oss att i Guds rike är det aldrig för sent, oavsett ålder, att bli använd av Gud. Så hör det. Den andra saken det är att Gud kan använda dig trots avsaknad av specifik förmåga. Moses säger till Gud, jag har inte ordet i min makt. Eller jag har inte, ja, jag kan inte tala, säger han. Och det blir ju på något sätt ett hinder för honom då. Han saknar den här specifika förmågan för att överhuvudtaget kunna gå in i den här tjänsten. Men Gud är så allsmäktig och kan göra precis vad som helst. Och därför så förser han ju i det här fallet med Aaron som får bli den som talar. Därför, om Gud kallar dig till något uppdrag, vare sig det är stort eller litet, och du saknar en specifik förmåga för det uppdraget, så behöver inte det vara ett hinder. Och det är inget hinder för Gud. För han är så mäktig så han kan förse dig med det som behövs för att du ska kunna klara av den här uppgiften. Så även om det som ligger framför ser mörkt och svårt och stort ut och kanske oövervindligt, som man kan tänka att Mose kände inför hans uppgift, så är det inte för svårt för Gud. Så Gud kan använda dig trots avsaknad och specifik förmåga. Gud kan också använda dig oavsett bagage. Moses kallelse är också så tydlig här att Gud kan använda oavsett bagage. Människor kanske hade räknat ut Mose. Han var en mördare eller före detta mördare. Han var liksom körd. Han hade haft sin chans. Han var gammal. Det var slut på hans chanser. Som människor gör ibland, att du är sån och du har gjort det där och så här, du kan aldrig bli använd av Gud. Men berättelsen om Mose visar att det finns inga körda fall för Gud. Det finns inga körda liv för Gud. Så kollar man på sitt bagage och känner missmod och tänker att det där har jag gjort och det där har jag gjort. Gud kan inte använda mig. Då är Mose kallelse ett sånt fantastiskt exempel på att det är inga problem för Gud det som ligger bakom. Gud kan använda dig oavsett hur ditt bagage ser ut. Och här kommer ett till nutida exempel. Och det är Sebastian Staxet. Han var tidigare medlem i hiphopgruppen Kartellen. Och han har ett ganska stökigt och brokigt bakgrund. Där han dels spred dödshot. Han hyllade hat och våld. Han levde i missbruk och sådär. Det var ganska stökigt runt omkring Sebastian Staxet. Men han blev frälst för några år sedan och mötte Jesus. Och sen dess så har han gått ut och bett om förlåtelse för hans liv. Och åker nog runt i kristna sammanhang och sådär och berättar om Jesus. Och ungdomar blir, och andra människor blir till viss del då, eller de möter Gud till viss del tack vare Sebastian Staxet. Och här är det också ett så fantastiskt exempel att människor kan ju ha räknat ut honom och tänkt att han är sån där, han har gjort det där. Han är där borta liksom, han kan inte göra någonting annat. Men Gud hade inte räknat ut honom, utan trots det som hade hänt så kan Gud använda honom på ett helt annat sätt idag. Och det är så, ska man säga, så uppmuntrande att se på de här exemplen, både på Mose och på Sebastian Staxet. Men det kan ju också vara så här med bagaget att man inte alls upplever att man har något stökigt förflutet, utan att man egentligen haft ett ganska bra liv och är ganska tacksam och sådär. Och det kan ju till och med vara så att man har fått se tecken från Gud. Mose fick ju se tecken. Och när jag läser om de här två tecknena med ormen, staven som blir till en orm och handen som blir spetälsk och så går det tillbaka, Då tänker jag ju så här, hade jag sett det där, hade jag sett det framför mina ögon, då hade väl jag trott åtminstone så här. Hade jag bara fått vara med om det, då klart att jag hade gjort vad som helst. Så är det ju lätt att tänka. Men kanske har du också varit med om sådana saker. Du har sett tecken tidigare, men ändå har svårt att tro, så som Mose hade, så kan Gud använda dig ändå. Mose hade precis sett de här tecknena, men hade ändå tvivel och oro och otro inför det här uppdraget. Men det som är så vackert är ju att Guds svar i det här, när Mose har sett tecknena men fortfarande tvivlar, så säger Gud, jag ska vara med dig. Och det är det jag tror att Gud vill säga oss också, om man känner att ja, men jag har varit med om saker i mitt bagage som egentligen kanske bekräftar Gud och tecken och under och sådär. Men jag har ändå svårt att tro, jag är ändå tvivlande inför att Gud vill använda mig. Då vill Gud säga att men jag är med dig, även om du inte känner dig stensäker och även om du känner dig tvivlande och fundersam. Trots att du har sett saker och ting så är jag med dig. Och skulle du nu då ändå tvivla, trots de här tre punkterna som är under tvåan där, på om Gud kan använda dig, så finns det mängder av exempel i Bibeln på människor som vi kanske skulle säga, men de där är ganska, de är inte rimliga för att användas Gud. Det finns flera, alltså mängder av sådana exempel som vi kan då liksom ställa oss i raden tillsammans med. För Gud verkar inte använda perfekta och fullkomliga människor, utan han brukar använda vanliga människor, verkar det som. Så Gud kan använda dig. Precis. Gud kan använda precis vem han vill. Och den sista grejen är då att verkligen lita på Gud. När man står inför det där som känns svårt och ogenomförbart, så kan vi lita på Gud. Moses erfarenhet blir ju att det är rimligt att lita på Gud. Gud förser med Aaron som kan tala. Gud lägger orden i deras mun. Gud ser till att folket lyssnar. Alltså han svarar på alla de här farhågorna som Mose har. Och Moses erfarenhet blir då att det är värt, jag kan lita på Gud, det håller liksom. Och det är också en tredje sak då som den här texten kan lära oss, att det håller att lita på Gud. Han är den guden som står vid sina löften, kommer ihåg vilket förbund han har, har omsorg om sitt folk och vill förse och utrusta. Så den här texten om Moses kallelse ger mig så mycket hopp. Den ger mig så mycket hopp om att Gud kan använda mig för hans rike. Och jag hoppas verkligen att du också ska känna dig uppmuntrad av samma budskap, att du kan bli använd av Gud. Han kan använda precis vem man vill. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för det som du vill lära oss av den här texten. Tack för hur du handlade med Mose. Tack för att du använde honom för ditt rikes skull. Och Jesus, jag tackar dig för att du är stor och mäktig och kan använda vem du vill. Tack för att du kan använda oss för både stort och litet för ditt rikes skull. Och jag ber dig Gud att du skulle ta dig an oss och använda oss för det som du vill för ditt rike. Och tack för att du kommer förse, utrusta. Tack för att du har omsorg om oss. Och jag ber att vi ska kunna liksom lita på dig och lägga våra liv i din hand. Kom heligande. Amen.